morgon Nacka. Det här är Radio Nacka 99,9. Och vi sänder över Stockholm på FM och över hela världen på internet. Man går till radiolars.com. God morgon, måndagen den 14 juni 2004, klockan är 7:04. Regn har det varit i natt till och från. Och nu så står träden alldeles blöta, tunga här. Och just nu är det lite uppehåll. Ja, det duggar lätt här faktiskt. Väldigt lätt. I Saltsjöbaden just nu. Jag kan se här. Men så att jag har fönstret stängt. 14 grader har vi just nu. Och det kommer väl att gå upp till en 20 grader under dagen. Så det blir ganska varmt idag igen. Det kommer bli växlande molnighet under dagen. Och fortsatt regnande. Just nu ser jag bara molnet och ingenting av solen. Så vi får se om den tittar fram lite senare här. Temperaturen kommer att ligga runt 20 hela dagen och ikväll så går den ner kanske till 16 sådär. Och vederbilden kommer vara densamma. Det är lite omväxlande sol och moln och lite regnskurar till och från. Och i natt så kanske det öppnar upp lite grann och man kanske kan se lite av en stjärnhimmel då. 15 grader i natt. Vinden 6 meter per sekund ostlig, vridande mot syd sen. Solen gick upp 3:36 bakom molnen och ska gå ner 22:02 ikväll. God morgon, det här är Radio Nacka. Jag heter Lasse Lundberg, finns här på vardagmorgonen mellan 7 och 8. Ernesto Cortázar spelar musiken. Igår så gjorde jag någonting ovanligt här. Jag gick och röstade. Det är inte så många som gjorde det. En tredjedel ungefär av röstberättigade gick till urnorna. För vad var det nu? Ja, det var visst någonting med, ja, det var något EU-val vi hade här. Ett EU-val igår. Så det var väldigt lågt valdeltagande och det har inte varit så mycket till debatt heller innan det här valet. Men det gäller faktiskt hela Europa, det gäller inte bara Sverige. Väldigt låg valdeltagande i hela Europa. 37,2% gick och röstade igår. Och det var ganska lågt. Stor succé gjorde Junilistan. Ja, vad står de för nu då? Jag vet inte riktigt det heller. Konservativa företagsrepresentanter som vill vara lite försiktiga med det här med EU kanske. Om jag har förstått saken rätt så är det. Vad kan det vara för några? Ja. Ska man använda sina gamla vanliga mallar för hur världen brukar se ut så det skulle möjligen kunna vara, ja, i så fall är det väl stora företag i Sverige som vill behålla sin monopolställning kanske och inte tycker om EU för det innebär ju en viss konkurrens. Och det kan vara vissa fördelar att vara lite isolerad ibland och få ha sina monopolföretag i fred. Och därför vill man väl inte ha euro heller utan vill ha lite mer av isolation. Men det vet jag ju inte säkert. Det här är någonting som jag bara anlägger mina politiska idéer om vad Junilistan skulle kunna vara backad av för ekonomiska intressen. Så det vet jag inte säkert. Men det kanske är så. För annars har det inom moderater och folkpartister varit idén om globalisering och om avskaffandet av gränser och öppnande av företagsamhet Och öppnande av ett Europa som ska vara helt öppet och kunna allting ska kunna röra sig in. Det har ju varit annars den drivande idén bakom de ledande inom borgerligheten, en form av liberalt tänkande. Men det finns ju en annan sida också naturligtvis, och det är lustigt, det talas inte så mycket om den sidan. Varje parti har ju ofta två motstridiga krafter som går lite mot varandra sådär då. Och en sida som det sällan talas om inom ska jag kalla för borgerligheten eller högerkrafterna, jag vet inte, det är just de starka kapitalintressen som har starkt fäste i Sverige, och de vill ju kanske, jag känner inte dem, vet inte hur de tänker, men det är klart att man kan tänka sig att de inte är så intresserade av att öppna upp, och det här med fri företagsamhet och många småföretagare, och där ska vi öppna gränser, utan de kanske vill behålla sina monopol och vill stänga till gränserna lite, och då kan det ju vara så att de hellre stödjer socialdemokrater ofta, när man har ett gemensamt intresse av att cementera makten, den svenska makten i Sverige. Men det vet jag inte om det verkligen är så, men möjligen är det det som ligger bakom junilistan kanske, och så faller de mera idealisterna i de andra borgerliga partierna. Det finns ju även inom Vänsterpartiet den här motsättningen av två block. Det finns ju Lenin. Jag kommer tillbaka till Lenin varje gång. Även Marx var väl inne på det här med internationalism, och egentligen var det, när Lenin sa det, det var egentligen bara frågan om att Lenin skulle ta världskontroll. Så att Lenin och Hitler hade exakt samma idéer, att de ville ha kontroll över världen. Det var bara det att de körde olika spel i fronten, så Lenin körde det här med den internationella medborgaren och allting skulle vara internationellt. Men det var egentligen det att allting skulle styras av Moskva. Det var egentligen det han menade. Och Hitler körde det här med att allting ska styras från Berlin och allting ska vara internationellt. Så de var egentligen inne på samma linje. Det var egentligen bara lite ytan fanerat där som skilde sig lite, men inte samma idé. Och inom Vänsterpartiet idag, 2004, så har man en motsättning. Traditionellt har ju då vänstern, den var ju styrt med, direkt med pengar och med order från Moskva under många år, och gamla VPK och allt vad det hette. SKP hette det väl för länge sedan. Inte det här lilla 70-talet, men VPK hette SKP för länge sedan. Och sen Sveriges kommunistiska parti, sen bytte man namn till VPK och nu heter man Vänsterpartiet. Men man har då länge kört den här internationella linjen väldigt hårt. Men det har man börjat ändra. Nu har man börjat köra en nationell linje mer. Och det har väl att göra med att man har kanske börjat tänka lite grann som Socialdemokraterna tänkte förr, innan man blev EU-positiva, nämligen att man ville behålla makten i Sverige och inte ville att andra skulle bestämma. Utan Socialdemokraterna hade ju sin maktbas här över Sverige och bestämde mycket över Sverige. Men gå tillbaka till 70-talet nu när det här med EEC och EG började komma upp. På dagordningen bara diskuteras 70-80-tal. Så då var ju många socialdemokrater emot att öppna sig mot Europa, för de vill inte tappa sin makt naturligtvis. Det som man nämnde möjligen kan stämma för en del storföretag också. Möjligen. Men det verkar som dagens vänster har tagit över lite av den här idén. Och det lustiga är då att då faller dagens vänster ytterligare ett steg mycket närmare dagens högerextremister. Om man nu får kalla dem det. Jag tycker egentligen inte om att använda det ordet, men det är en annan diskussion. Att, jag ska inte gå in på den diskussionen just nu, att det inte ska heta höger. Men en sak är att man kallar sig höger, då kan man kalla folk för höger. Och nu finns det folk som kallar sig vänster, och då kan man kalla dem för vänster. De kallar sig själva för vänster. Men bara för att några kallar sig för vänster, så innebär inte det att deras motståndare blir höger. Så det vill de ju själva ha det till. Men så att, hur som helst, jag använder inte gärna ordet höger. Jag tycker det är missvisande. Några. Därför att varför jag säger det, den här långa utledningen, det är för att det som brukar kallas för högerextremister då, okej, rasister och såna här som brukar kalla det för, de är ju nationalistiska. Och i övrigt har de ju väldigt mycket gemensamt med vänstern. Det är socialism som gäller i bägge lägen där. Och det är en hård centralstyrning som gäller. Och det är som jag sa, det är den gamla skillnaden mellan Lenin och Hitler, det är väldigt liten skillnad, väldigt liten skillnad, men det är på faneret är lite, de är mer rivaler om makten, som två fotbollslag som är väldigt lika men är rivaler. Så dagens vänster börjar alltså likna de här grupperingarna mer och mer, de här så kallat, de kallas för främlingsfientliga. Det är också en annan diskussion, att det är en etikett som andra sätter på folk. Jag vet inte, man ska verkligen ha grund för det om man sätter det. Varför kallar man inte vänsterpartister för kommunister för? Många anser att de är egentligen kommunister, men de kallas inte för det längre. Men hur som helst, så men etikettdebatten måste jag lämna. Men det är för att det blir så svårt att förklara annars. Så att det intressanta vi ser och skrämmande vi ser är att dagens vänster börjar få mer och mer likheter med de som hyllade Hitler, gamla nynazister och så här. Det börjar liksom bli mer och mer likheter. Inte minst hatet mot Israel och antisemitismen som växer inom vänstern. Och nationalismen börjar bli mer och mer stark inom vänstern. Och socialismen har hela tiden funnits som en gemensam faktor. Jag vet inte om man inte vill låtsas om det, det är ett känsligt ämne. Så därtill så har då vänstern eller EU börjat sluta sig mer och mer. Och det gäller mycket den svenska vänstern. Men vänstern ute i Europa har då faktiskt kvar den äldre idén om internationalism, mer än internationella medborgarna och sånt där. De har kvar mer utav det, en del av de stora vänsterpartierna ute i Europa. Jag vet inte om det gäller alla, men i några av de större länderna. Så här ser man alltså att inom varje parti så finns det ofta två block. Det är ganska intressant. Vi har ju självklart samma sak inom socialdemokrati med betongsossar som är mycket överens med moderater om teknisk utveckling, och mera kulturella sossar som ibland haft mer gemensamt med gamla VBK. Så att det går såna här linjer mellan partierna, och det är ganska intressant. Och det här blocktänkandet och grupptänkandet är ju egentligen inte så lyckat, men vi har haft det väldigt starkt i Sverige, och kanske är det det som börjar brytas upp, och kanske är det därför valdeltagarna med EU blir så svagt, för att det är inte de här riktigt tydliga grupperna längre. Det är inte så enkelt längre i Sverige att veta. Vi har ju i USA så har man ju inte riktigt samma grupptänkande, där har man mera personval och haft i många år. Och det är mera individer där, politiker som ska göra jobbet som man röstar på. Och det blir egentligen mer dynamiskt. Det kan tyckas att det blir mera tillskränkt, att det bara råkar vara någon som tycker så och någon som tycker så. Men det är ändå de politikerna som ska göra jobbet. Och faktum är att hela diskussionen blir mera inriktad på vad ska de här individerna göra nu då? För annars blir det ju partipiskan, och annars så blir det partier. Och det negativa med Sverige har ju varit att folk har ju traditionsröstat på samma parti som man alltid gjort. Samma parti, samma parti, samma parti. Man har liksom bara fortsatt att göra det. Och det har gått i arv då vilka partier man röstar på sådär. Och det innebär att partierna kan inte göra vad som helst. Så folk kan ändå fortsätta rösta på dem. Partierna har inte behövt följa riktigt vad deras väljare har velat. Utan för folk kan ändå bara fortsätta rösta på dem. Och det gäller både, ja, kanske borgerliga partier som har gjort mycket av vad Socialdemokraterna har velat, och socialdemokrater som har börjat avreglera och rösta ner och sånt där, och ändå fortsätter få röster. Så att möjligen är det det som sker lite i Sverige med det låga valdeltagandet. Jag vet inte, det är bara en sån här vild gissning. Att det är det som gör att nu så börjar alla de här gruppindelningarna falla sönder lite grann, och vi får bara titta på individer istället och vad de vill göra just nu. En skillnad, jag måste jämföra med USA, för en skillnad där är att politiken består av två stora delar. Den kortsiktiga då, samma som i Sverige, att det är några politiker som driver vissa frågor och vill göra vissa saker och utmärker sig för att vara för eller emot vissa saker och jobbar för det. Det är liksom det kortsiktiga dagliga. Men så har man det långsiktiga, och det är konstitutionen, alltså grundlagen, som inte ändras så lätt. Och den kan man då diskutera om att ändra, vilket man gör. Eller det diskuteras jämt om att ändra den, men det sker inte så ofta, för det är ganska svårt att ändra. Och det är det som är vitsen, att det ska vara svårt att ändra och ta lång tid. Det är lite grann som även om man inte är jurist, så vet man ungefär hur en domstol fungerar. Att alla har olika roller i en domstol. Det finns domare, åklagare, försvarare och skribenter, vad heter det? De som skriver ner, och det finns vakter, det finns åhörare. Och vittnen och målsägande och svarar käranden och allt vad det heter. Så alla har sina roller och man kan förvänta sig. Det är som med fotboll, att man har fasta regler som man inte ändrar så rätt. Även om man inte är expert på fotboll så vet man ungefär vad reglerna är. Så de här grundreglerna ändrar man inte så lätt. Det är liksom det långsiktiga. Och sen finns det då dagsfrågorna när man håller på och tjafsar. Och det har ju diskuterats en konstitution för EU. Och den här junilistan, jag har tydligen i några av dem som har varit lite, inte har tyckt om den här idén med konstitution för EU lika mycket, som har varit lite negativa till det. Om min konspirationsteori stämmer, att det kan vara starka monopolintressen som ligger bakom den här junilistan, då faller pusselbitarna på plats. För att de som har stark monopolmakt och besitter mycket makt, vare sig de får man ledare politiskt eller ekonomiskt, de brukar inte vara så pigga på det här med en massa lagar och regler. Därför att de är så starka och stora, så de vill ju kunna bestämma själva. Så de vill inte ha så mycket till grundlag. Och det gäller starka socialistledare, det gäller starka företag, monopol och sådär. De vill inte ha så mycket regler, för de vill kunna bestämma själva. Ungefär som om du har en stor tank du kan köra runt med på gatorna, så vill du inte ha massa trafikregler, för att det stoppar ju bara dig, men inte, du blir inte stoppad av andra bilister. De är där och stoppar av dig. De vill ha trafikregler. Så att jag vet inte om det är en liten indikator här som pekar på att de som är emot en ordentlig grundlag för EU, om det är sådana som är rädda att få lite av sin makt begränsad av att det ska vara ordning och reda. Annars är ju, men jämför med USA, för när man pratar om USA så är det just grundlagen som är den stora centrala punkten som allting kretsar kring, att man har en konstitution. Det är det som är USAs politiska system. Det är där grunden sitter. Alla officers, officiella personer, och alla soldater och sådär, lokala politiska officerare, rådmän och domare och poliser och allt vad det är, de svär trohet till grundlagen i USA. Inte till landet, inte till någon president, nej, utan till grundlagen. Att det är grundlagen man ska upprätthålla. Och det är det som gör att man har ett system som är säkert mot statskupp. Det är alltså grundlagen man svär trohet till att försvara. Och det tänkandet har inte riktigt i Sverige. Och det är det tänkandet som möjligen är på gång lite grann med att EU ska få en grundlag, även om den är lite annorlunda tänkt och så. Man kan inte jämföra rakt av. Och möjligen är det därför det finns ett motstånd mot grundlagen och de som är riktigt starka. Så det är lite funderingar. Men tyvärr har ju det här jag tar upp senast här, jag har inte följt svenska media på senaste tiden, men jag tror inte det är just det, den filosofiska ideologiska detaljerna har kommit upp så mycket, utan man går väl in på detaljfrågor hit och dit och tjafsar och ältar fram och tillbaka så man blir alldeles snurrig. Det var samma sak inför euroomröstningen. Det var ett evigt tjafsande om detaljer, så jag kunde inte följa med. Jag fattade ingenting. Däremot hade jag min idé klar om att varför det är viktigt att alla har samma valuta, att det är bra för de små. Återigen samma sak. Det är de stora som tjänar på att det finns olika valutor. För de vanliga medborgarna, för folket, så är det bättre att ha gemensam valuta i stora områden. Men i alla fall, så ser det ut. Så junilistan är nu tredje största parti och fick en, när jag la mig igår så låg det mellan 14-15%. Jag ska se, 14,4% har det tydligen, är den senaste uträkningen där. 14,4%. Junilistan. Och de får väl 3 mandat nere i Bryssel. För att det är ju egentligen det gäller naturligtvis. Jag ska se om jag hittar någon lista över mandat. Nej, det sista jag såg på tv igår, jag hade inte tittat så mycket, men då hade Vänsterpartiet 3 och Socialdemokraterna hade bara 4-5, KD hade 1 och Moderaterna hade 3. Jag ska se vad det slutar på i alla fall. Där nere, hur det gick. Så lågt valdeltagande i valet till EU, och det gäller faktiskt hela Europa. Och här var det största val man... Ja, Indien är det största demokrati befolkningsmässigt sett, kan man säga. Men annars så var det här nog det största valet bland demokratiska sammanslutningar och demokratiska länder i världen. Det som skedde igår. Så det var ganska intressant. Moderaterna fick 7605 röster här i Nacka. Och det motsvarar 32,2%, och det är faktiskt en minskning med 3,8% sen förra EU-valet då. Centerpartiet här i Nacka fick 377 röster. Och det är en minskning med 0,2%, och de har nu 1,6% av rösterna här i Nacka. Och Folkpartiet fick 3442 röster, och de har 14,6% av rösterna, och i minskning med 5,3. Kristdemokraterna fick 1137 röster, och det är 4,8% av rösterna här i Nacka, och då är en minskning med 2,0%. Socialdemokraterna fick 4022 röster. Och det är 17,0%. Minskning med 0,5%. Man kan jämföra det här med Moderaterna. Moderaterna fick alltså 7605 röster här i Nacka och Socialdemokraterna 4022. Så Moderaterna är 32,2%, Socialdemokraterna är 17,0%. Ja, det måste väl vara Saltsjöbaden som utgör den stora skillnaden där. Jag vet inte. Moderaterna är ju alltid störst i Saltsjöbaden, vad jag vet i alla fall. Så att jag vet inte om det är det de väger över då. Kanske. Ja, jag kan inte, jag vet inte exakt. Nackas karta på det viset. Fisksätra har väl färre moderater skulle jag gissa. Och Stadsjö Duvnäs har säkert ganska många moderater. Så jag vet inte, jag är ute på Värmdö och bor. Jag är lite osäker då exakt hur det slår där. Men det är intressant. Alltså för hela Nacka så är alltså Moderaterna 32,2%, Socialdemokraterna 17,0%. Vänsterpartiet fick 1902 röster i Nacka. Och det är 8,0%. Och de hade backat 1,9%. Miljöpartiet fick 1366 röster i Nacka. 5,8%. Hade minskat 1,8%. Junilistan fick 3524 röster i Nacka. Och det är 14,9%. Och övriga partier 274 röster. 1,2%. Alltså siffror görs inte radio, jag ber om ursäkt. Det fungerar liksom inte, det ska vara tv för det. Eller helst tidningar där man kan titta så länge man vill eller bläddra bort när man är trött. Men det var alltså ställningen här i Nacka så som den såg ut igår kväll. Så där vid tiden. Nu ska ju poströsterna som vanligt räknas på onsdag eftermiddag. Så då får vi se vad det blir för skillnad då. De är en ganska liten del så att det lär väl inte bli några stora förändringar i alla fall. Men så är läget här i Nacka kommun. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Måndagen den 14 juni 2004, dagen efter EU-valet. Klockan är 7.31. 14 grader har vi tagit för fönstret här Nacka och det ska bli en 20 grader under dagen. En stor tung molnkupol hänger över Nacka just nu. Och regnar dessutom lite grann. Det ska se duggare. Det ska så... Jo, det duggar lite lätt. Duggar lite grann fortfarande just nu. Och det kommer vara lite regn till och från under dagen. God morgon! intressant att kolla ställningen här i Nacka, hur det gick. Och intressant att se att Moderaterna är så mycket större än Socialdemokraterna, ungefär dubbelt så stora som Socialdemokraterna. Så det var intressant att kolla ställningen i Nacka. Ser man repetera de siffrorna senare, inte alla detaljerna men de stora kanske. Men när vi tittar på Nacka, om vi tittar på hela Europa, den största gruppen där är den konservativa, skulle man kunna kalla den för, det vill säga det som är moderater och kristdemokrater ungefär. De har 35,8% i och för sig minskning med 1,2%, men de är alltså större än den socialdemokratiska gruppen som är näst störst i EU. De konservativa, alltså kristdemokrater, moderatliknande höll på att säga, kristdemokrater är stora ute i Europa naturligtvis. De är 262 mandat nu enligt den prognos. Det kan ju justeras lite fram och tillbaka naturligtvis. De har ju poströster även i andra länder. 262 mandat för den gruppen och den socialdemokratiska 199 mandat. 27,2% för den socialdemokratiska gruppen och 35,8% för den här borgerliga gruppen. Det är ganska lustigt för att i EU här så har, jag såg på TV igår och då hade man någon direktupplänkning nerifrån Europa. Då hade man blå färg på den konservativa kristdemokratgruppen och röd färg på socialdemokratiska gruppen. Samma som vi har i Sverige. Så det var lätt att förstå. Men i USA är det tvärtom. Där har man, de som är Democrats är blå ofta. Och Republicans är röda. Och det där är också en intressant diskussion med blått och rött, vilket som då man kan tycka passar bäst. Men när man bor av vårt USA och lär sig amerikansk politik, så stämmer det att Republicans ska vara röda och de här Democrats blå. Därför att Democrats är mer för ett organiserat samhälle uppifrån med mycket lagar och regler, liksom det jag tycker är lite stelare, hårdare, kallare samhälle. Medan Republican är mer för ett samhälle där en vanlig människa betyder någonting, individen betyder någonting. Alltså lite rödare samhälle då, så där det är liksom liv och rörelse mer. Så att det stämmer med amerikansk valförståelse att Republicans är röda och Democrats är blå. Det stämmer om man har bott där ett tag och förstår de tänker, men här i Sverige är ju tvärtom, och i Europa till och med också, att socialdemokraterna är röda och konservativa är blå. Det är ganska intressant, för det kan säkert påverka valutgången eftersom färgerna har olika betydelse, eftersom många röstar med känslor så mycket. Blått är en färg som ofta är stadga, stabilitet, långsiktighet, och rött någonting som är energi eller ändring och aggressivitet eller då energi och sådär. Så att då är det lättare att vara grön, för det är lättare att förstå vad det är eftersom det är för naturen. Den gröna gruppen i Europa är 44 mandat, det är 6,0%. De är ganska små i EU. De var ju ganska stora i Tyskland, vet jag, för några år sedan. Jag vet inte hur de ligger där nu. De var riktigt stora där, vilket är ganska lustigt. Nej, det finns ju förklaringar till det också i och för sig, varför det är så i Tyskland. Vänsterpartiet och liknande, kommunister, avdankade eller äkta kommunister, de är 4,8% i Europa. Och de gick ner 3%, de gick ner ganska mycket då i förhållande till hur små de är, så att säga. 35 mandat. Och så har man lagt ihop övriga här, då är det EU-kritiska grupper och extremhöger som man kallar det för, och nationalister. Fast den beteckningen stämmer inte längre heller, men 130 mandat, 17,7% i EU, så de är ganska stora. Liberalerna då, de är inte så stora, 8,5% i EU. Så att så ser det ut i EU. Man har 742 mandat att fördela där. Att störst i EU är alltså kristdemokrater och konservativa partier. Från Sverige då så räknar man kristdemokrater och moderater där. Så det är den största gruppen i EU. 35,8%. Mot Socialdemokraterna som andra plats då med 27,2% i Europa. Så det är intressant. Nu är det klart att det kan vara svårt att veta vad som är vad. Tony Blair är ju socialdemokrat, och det är ju, kan man säga. Så att det, men han räknas inte som sån i Sverige riktigt. Så att det är klart att de här etiketterna blir så krångligare och krångligare, svårare och svårare. Det är bara två grupper liksom, bra och dålig, som man vet, då kan man välja vilken man vill rösta på där. Så kan vi inte göra så. God morgon, det här har vi Nacka 99,9 och RadioLars.com. Vi har en 14,9 grader utanför fönstret här i Nacka, och det kommer gå upp till en 20 grader under dagen. Och det duggar lite lätt just nu och molnen hänger tunga. Det kommer de att göra, men lite sol kommer att titta fram under dagen då och då. Det kommer att gå upp till en 20 grader under dagen, men det här regnandet kommer att fortsätta till och från under dagen. Så ligger det till. Först i natt kommer det spricka upp lite granna. Måndagen den 14 juni 2004, klockan är 7.46. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje morgon mellan 7 och 8. God morgon. Jag gick igenom ställningen för Nacka här. Jag kan ju ta Stockholms län också, kan vara intressant. Där är Moderaternas största parti. 26,3%. Socialdemokraterna på andra plats 19,9%. Och Moderaterna då vid sina 26,3%, de backade med 3%, och Socialdemokraterna med sina 19,9% backade med 0,7%. På tredje plats ligger Junilistan här i Stockholms län, 14,2%. Och sen kommer Folkpartiet med 13,5%. Det var en rejäl minskning med 5,9%. Och sen har vi då Vänsterpartiet 10,6%, backade 2,0%. Och så kom Miljöpartiet 6,7%, backade med 2,2%. Kristdemokraterna 5,1%, backade med 1,5%. Centerpartiet 2,3%. De gick framåt med 0,2% här i Stockholms län som jag läser på nu. Och övriga partier 1,6%. Så lägger det till. Och i Nacka kommun då så är Moderaterna störst, 32,2%, även om de minskade med 3,8%. Och på andra plats 17,0%, Socialdemokraterna minst in med 0,5%. Så Moderaterna är lite mer än dubbelt så stora som Socialdemokraterna här i Nacka kommun. På tredje plats Junilistan här i Nacka kommun 14,9%, och Folkpartiet strax efter 14,6%. De backade med 5,3%. De gjorde väl den största backningen i procent räknat. Inte röster dock. Och sen kommer då Vänsterpartiet 8,0% här i Nacka. Backade med 1,9%. Och Miljöpartiet därefter med 5,8%, backade 1,8%. Kristdemokraterna 4,8%, backade med 2%. Centerpartiet 1,6% här i Nacka, backade med 0,2%. Och övriga partier 1,2%. Så i Nacka här så var det, de som röstade på Socialdemokraterna, det var 4022 personer. Och de som röstade på Moderaterna var 7605 personer här i Nacka. Ganska kul att se siffrorna i antal röster. På ett så här litet område så blir det mer verklighetsnära. Och Junilistan fick 3524 personer att rösta här i Nacka på dem. 14,9%. Ja, det är intressant. Övriga hade 274 röster här i Nacka. Ja, så ligger det till. Miljöpartiet hade 1366 rösterna här i Nacka. Folkpartiet 3442, Centern 377, Vänsterpartiet 1902. Thank you. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och RadioLars.com, och vi har gått igenom resultatet av EU-omröstningen och mina egna konspirationsteorier om vad junilistan är för några. Jag vet inte riktigt. Jag kan ha fel. Eller jag kan ha rätt. Det återstår väl att se. Jag menar, teorin gick ut på att det var monopolister i Sverige som vill behålla sin makt och då inte vill att EU ska komma in och göra lagar för alla och rättvisa för alla, utan att monopolister så vill man ha så lite lagar som möjligt. Man vill själv kunna bestämma. Och det gäller både starka ledare eller och grupper, typ socialdemokrater eller storföretag som ofta går hand i hand. Men jag vet inte om det är det som ligger bakom. Det kan vara helt fel. Det är bara min lilla teori, ska vi säga. Och då kan vi säga att ansvarig utgivare för denna sändning är Radioföreningen Nacka. Jag har inte hunnit titta tillbaka, det var så mycket om vad som hände igår här. Så att jag ska gå tillbaka lite längre i historien. Stockholms historia under 150 år, nämligen av Lars Eriksson. Vid Fiskestrand, mellan nuvarande Brunnsgränd och Nygränd, låg ett stort torg i Stadsholmens östra kvarter. Det är en mening där vi slutade igår ungefär, som ur kapitlet Livets nödtorft, tror Lars Erikssons bok. Här bodde ett betydande antal fiskare, men senare flyttade de upp på den del av Katarinaberget som kallades Fiskberget och bosatte sig kring glasbruksgatorna Mosebacketorg. Här vittnar namnet Fiskargatan fortfarande om deras verksamhet. År 1627 var det 7 gårdar i de här kvarteren som beboddes av fiskare med drängar och familjen. Jag måste säga att det är ett litet skrivfel i boken, det står faktiskt att här är kvarteren som beboddes av fiskar med drängar och familjer, står faktiskt. Så jag ändrade det till fiskare. Nåja, i den tidigare nämnda skotteboken för år 1460 nämns inte mindre än 40 fiskare. År 1582 hade deras antal sjunkit till 7. Men dessutom fanns det då 22 fiskare som främst arbetade för kronans räkning. Här fanns såväl sköt och lane som nätfiskare. Något tidigare, år 1557, fick de arbetsföra på Helgeandshusets hospital hjälpa till att spinna notgarn eller binda nät. Slottet hade samma år 3 egna lanegarnspinnare och 3 notbindare. Under 1600-talet reste sumpfiskare och fiskköpare, organiserade ett särskilt fiskköparämbete längs kusten med rodd- eller segelsumpar på sina uppköpsresor, medan månglerskorna ägnade sig åt detaljförsäljning på gator och torg. Särskilda lutblöterskor beredde i sin tur den torkade fisken. Fisken mitt inne i staden fångades med hov eller notfiske. Notfisket har ända till modern tid varit kännetecknande för Stockholm, och redan år 1411 finns belägg för att Klara kloster hade tillgång till notgarn av hampa eller lin. Gustav Vasa bestämde att alla fiskare skulle bo på Norrmalm. Men påbudet efterlevdes uppenbarligen mycket dåligt. Och år 1676 bodde bara en fiskare norr om Strömmen. Men det var uppenbarligen en av de mera framstående, eftersom han gick under smeknamnet Notkungen. Från 1432 fanns det särskilt notfiskarämbete i Stockholm. Under de följande 400 åren samlade alla Stockholms notfiskare där i. I slutet av 1600-talet räknade ämbetet 18 notfiskare, varav 2 änkor samt 36 drängar och 17 pojkar. Alla under ledning av åldermannen Jakob Mattsson. I juni 1847, då de gamla hantverksämbetena var under snabb omvandling, förvandlades notfiskarämbetet till en hantverkarförening. Ännu långt in på 1900-talet var notfiskarnas båtar en vanlig syn på Strömmen. Men idag har de nästan helt försvunnit. Istället har den lyckade reningen av Stockholms inre vatten mot slutet av 1900-talet lockat fram ett stort antal fritidsfiskare som prövar sin lycka från olika broar och kajer mitt i stadskärnan. Fast fiske med så kallade katsor i lugna vatten med långgrunda stränder bland annat i Husarviken och Klara sjö, Rörstrandsviken, pågår också. Lanor användes i mer strömmande vatten, bland annat i Barnhusviken vid mitten av 1730-talet. Ålfiske med lanor var en utbredd fiskemetod i Stockholms inre vatten allt sedan medeltiden. Ja, då måste jag stänga boken för idag. Hinner inte med just nu. Och Lars Eriksson, Stockholms historia, får vi återkomma till imorgon som vanligt. Så det var lite EU, mycket junilista och bakåt för nästan alla andra partier utom Centern lite granna. Och nere i EU så är kristdemokrater och konservativa det största blocket, större än Socialdemokraterna som kommer på andra plats. Ungefär som här i Nacka då. Verkar som Nacka och Bryssel har en del gemensamt där. God morgon, det heter Lasse Lundberg. Finns här varje vardag morgon mellan 7 och 8. Nu är klockan alldeles strax 8, så det är dags att säga tack och adjö. Ha en trevlig måndag och ta med galoscher och paraply, för det kommer att regna lite grann. Men det kommer bli varmt, 20 grader ungefär den dagen. Ha det så bra. Hej då.